Industrimatens ärorika historia. En serie 7 fristående delar av Andreas Håkansson. Uppläsare Torsten Wahlund. Denna serie presenteras av Fri Tanke. Trots att vi är många som äter den, är det också många som ängslar sig över den. Jag talar om de frysta färdigrätterna. Den grå kvällsmaten. Hel- och halvfabrikaten. Är fabrikstillverkad mat verkligen bra för oss? Som livsmedelsforskare är jag övertygad om att den i alla fall inte behöver vara dålig. Faktum är att industrimat inte nödvändigtvis är mindre hälsosam än finkrogsmaten eller den mat vi lagar hemma i köket. Men sällan upplever man väl ändå att den smakar lika gott. Jag tror att en viktig anledning till det är att industritillverkad mat saknar den mytologi som finkrogarna och de småskaliga hantverkarna omges av. Fabriksmaten tycks helt fri från både hjältar och ursprung. Men om vi gräver lite upptäcker vi att den här maten är allt annat än anonym och historielös. När vi vågar titta in i matfabrikerna hittar vi gott om okända hjältar. Människor som vågat följa idealistiska drömmar som ingen annan trodde på. I den här serien, som bygger på min bok Mat, myter och maskiner, industrimatens ärorika historia, vill jag visa dig att det bakom den till synes slätstrukna fabriksmaten finns en värld som är minst lika storslagen som den du får höra om på en finkrog eller när du besöker en mathantverkare. Serien består av 7 fristående delar där vi gör nedslag i ett antal enkla livsmedel som finns på de flesta svenska bord. God mat handlar om så mycket mer än om vilka molekyler som finns i den. Historier, drömmar och idéer. Det är smak i dem också. Del 1. Ketchup. Under de sista veckorna av augusti år 79 hade städerna i västra Kampanien upplevt en serie jordbävningar. Men det var inget ovanligt för regionen. Få såg det därför som en förvarning om att en av den antika världens största naturkatastrofer var i antågande. Trots att det nu har gått nästan 2000 år kan vi stort sett timme för timme rekonstruera händelseförloppet, mycket tack vare en ögonvittnesskildring som överlevt ända till våra dagar. Gaius Plinius Gidelius Secundus, för eftervärlden känns som Plinius den yngre, befann sig vid denna tid tillsammans med sin morbror i den romerska staden Misenum, belägen norr om Neapelbukten, mittemot Sorrento. Vid rätt tiden på eftermiddagen den 24 augusti såg de ett märkligt moln resa sig längre in i Neapelbukten. Molnet stod på en gigantisk pelare av aska och sot som sköt upp ur berget Vesuvius. Askmolnet sträckte sig över 30 kilometer upp i luften, ända upp i stratosfären. Plinius liknade det märkliga naturfenomenet vid en tall med sin nakna stam och höga krona. Vi skulle i vår tid nog snarare associera till svampmolnet efter en atombombsexplosion. Området nedanför Vesuvius var mycket bördigt och rikt befolkat. Bland annat låg där ett antal romerska städer. Plinius morbror, som också hette Plinius med tillnamnet den äldre för att skilja honom från systersonen, nåddes snart av ett meddelande från andra sidan bukten. Hans vän Pompanianus var strandsatt in till vulkanen och där fanns också många andra nödställda. Plinius insåg att vad han först sett som en naturhistorisk kuriositet var på väg att utvecklas till en katastrof. Morbrodern steg ombord på ett skepp och beordrade sin besättning att sätta segel mot kusten nedanför berget för att om möjligt rädda nödställda.